Hej och välkomna till Healingpodden. En podcast om att läka sitt mentala, emotionella och spirituella jag med mig, Molly Mossebäck. Välkomna till avsnitt nummer 4. Det här är ett avsnitt med en kär vän till mig som heter Andy. Som är en fantastiskt fin person. Och en person som jag bjöd in egentligen till podden för att han har genomgått en så otroligt stor livsförändring de senaste åren. Från att ha varit väldigt, väldigt, väldigt destruktiv och väldigt så prestationsinriktad till att idag leva supermedvetet och att själv liksom coacha människor till förändring. Så det här samtalet handlar väldigt, väldigt mycket om förändring och hur man kan gå från att vara omedveten till att hitta till medvetenhet och att må bättre i livet. Jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om det här samtalet, för det var så fint att spela in. Hallå?
Hej.
Hej Andy, välkommen till Healingpodden.
Du, tack så mycket. Vi har ju haft sådana här samtal innan då, fast inte i podd, eller också i poddsammanhang, men också som bara som vänner.
Exakt. Men det känns så jävla kul jobb. Att få spela in det här nu och dela med världen, ska jag inte säga, men dela med människor. Det känns så himla fint.
Eller hur? Och jag tycker det är så jävla härligt att du har liksom att du gör det här nu.
Finally.
Nej, men för du berättade ju för mig så här att du fick till det här i meditation. Mm. Du skulle starta en podd, den skulle heta Healingpodden och det namnet fanns inte innan. Mm. Och sen så spelade vi in ett avsnitt för ett år sedan kanske?
Ja, vi spelade in ett avsnitt för, jag tror att jag började med det här typ 2020 eller något sånt där. Fick till med det här och sen spelade vi väl in 2021. Och sen hände livet och nu är vi här.
Eller hur?
Ja.
Eller hur?
Så att vi har ju tränat liksom.
Mm. Och ja, vi har ju tränat på livet. Det är det vi gör.
Exakt.
Nej, men då, det var väldigt fint. För jag tänkte ju så här att jag tänkte att jag ville spela in det igen med dig.
Mm.
För att det har hänt så sjukt mycket.
Mm.
Ja.
Ja, men det har ju verkligen, verkligen det. Och jag tänker också att i det här avsnittet att du ska få berätta din liksom, historia. För du är en av dem jag känner som har gjort, tror jag, den största liksom, livsförändringen, eller vad man ska säga. Från att ha liksom, varit superdestruktiv och sådär till att bara så här, nu är du coach och hjälper andra människor att må bättre och har gjort sån otrolig resa. Så jag tänker så här, vill du berätta? Berätta, vad började du någonstans?
Ja, men hela livet är ju någon slags transformation, även fast man inte ser det när man lever, och om man då är väldigt omedveten så förändras man ju liksom längs resans gång.
Mm.
Du blir äldre och du är inte samma person som du var för ett år sedan, och du blir längre och du blir större och kroppen förändras och sådär. Så min resa har väl varit pågående. Jag minns när jag så här blickar tillbaka nu. Jag drev en restaurang för många år sedan, öppnade den 2005, och vi var på någon slags ledarskapsutbildning uppe i Stockholm. Och på resan hem där så satt jag på tåget och mina kollegor hade åkt bil eller de var på ett annat tåg, jag minns inte riktigt. Så minns jag att någonting hände Det var som någon knäppte med fingrarna liksom. Och så blev jag mer medveten. Och jag minns att jag under de här ledarskapsdagarna sagt att jag vill inte vara i underlandet längre. Jag vill komma upp till ytan. Och det var, jag kan inte förklara det än idag. Och just då kändes det bara väldigt overkligt. Bara shit, vad var det som hände? Det var som att jag vaknade till på det här tåget och så här blev mer, precis som Spider-Man typ. Han så här, okej, det kommer en grej flygandes mot mig här som jag ser i slow motion. Vad är det som händer? Han bara, okej, har jag håriga fingrar nu som jag kan klättra på väggar? Okej. Och sen så gick det ett par år och jag hamnar väl i jättedestruktiva spår. Och i och med restaurangen då så drack jag ganska ohälsosamt. Vi hade ju fest alltså nästan dagligen. Jag startade band som jag gjorde till, som jag skulle liksom erövra världen med. Dels för att det var liksom så roligt för att spela musik, men det gick så långt överstyr så att min liksom prestationsvilja eller prestationsdrivna egobaserade undermedvetna tankar kring kärlek och hur jag skulle få det var att synas genom att vara bäst i världen på någonting.
Konstant liksom bekräftelsebehovet typ.
Eller hur? Precis. Och det har ju följt med mig hela mitt liv. Dels för att jag jag fick inte kärlek på det sättet som jag behövde som barn. Och det var det, mina föräldrar älskade mig över allt annat. Liksom. De gjorde allt för mig. Men vi sa aldrig jag älskar dig i vår familj. Vi liksom kramades aldrig, vi pratade aldrig om känslor. Och det behövde jag. Jag skrek, eller min kropp skrek att jag behövde det. Men istället så tryckte jag undan det och det förvandlades till en ilska. Som jag bar med mig då från barndomen upp till när jag var 40. Men för att komma vidare här då så mina bandprojekt gick väldigt bra. Jag spelade ett band som heter White Limo som gick väldigt, väldigt bra för oss. Jag var en extremt okänslig ledare i det bandet. Eftersom jag inte kunde möta mig själv på ett fint sätt så kunde jag inte möta andra människor på något bra sätt utan liksom tvingade människor att ställa upp i vått och torrt för att vi skulle lyckas. Liksom. Eller egentligen då för att jag skulle uppfylla min självprofetia eller vad man nu kan kalla det för. Jag kom på en idé att starta en podcast som handlade om bandet. Som heter White Limo Rocks podcast och den finns kvar ännu idag. Jag har valt att inte ta bort avsnitten för det är väldigt fina möten med människor. Som också då skulle bli en av de största poddarna i världen. Men jag gjorde den på svenska så den kunde bara bli störst i Norden. Och det blev den typ. Den blev typ det. Det var en av Sveriges största musikpoddar när jag hade den och det jag la ner för 2 år sedan. Och vill man lyssna på otroligt fina möten med artister och människor, eller egentligen människan bakom artisten, så kan man lyssna på den. Men det blev också ett väldigt psykologiskt lidande i det, för att jag hade bestämt mig att det skulle bli min nya Mona Lisa när mitt band liksom kraschade på grund av massa olika faktorer. Det var inte bara jag såklart, utan alla drev ju sig själva väldigt hårt i det. Men jag var ju den bakomliggande faktoren. Och den här podden, jag kände inte så mycket. Jag satt hemma hos Dregen i hans soffa och snackade med han och drack kaffe. Och jag satt i Sabatons turnébuss och pratade med dem. Och jag satt hemma hos gitarristen In Flames och åt semla. Du vet. Utåt sett var det ju lycka. Du har lyckats, Andreas. För nu pratar du med alla de här kända människorna. Liksom. Men inåt så hade jag blivit så fruktansvärt arg. Ledsen. Men i själva verket var det nog bara sorg.
Men var det någonting som du liksom märkte aktivt när du satt där? Att så här, jag känner mig ledsen, jag känner mig det här, jag känner mig... Eller vad var känslan liksom när du satt... satt där, att kände du liksom att någonting saknas, eller var det bara så här, jag har en olustig känsla i kroppen, eller vad var känslorna liksom när du gjorde de här grejerna?
Nej, men jag har ju haft ett hål i mig själv hela mitt liv.
Mm.
Jag har känt mig ensam hela mitt liv. Alltså total jävla ensamhet liksom.
Mm.
Och det har ju följt med mig i fotboll, i musik, i skola. Jag har varit mobbad i två olika omgångar i två olika åldrar liksom.
Mm.
Och liksom jakten på att söka vänner och söka ett sammanhang liksom, liksom drev mig till prestation liksom. För det var så jag fick min kärlek.
Ja.
Nej, men känslan när jag satt med de här människorna var ju att det var tomt.
Mm.
Bara så här, vad är nästa grej? Nästa liksom. Just det. Nästa stora artist.
Var det det som liksom drev dig att du aldrig kände dig liksom uppfylld på något sätt, utan att det var så här kanske en kick och sen så bara så, hur ska jag liksom hålla det här håret fyllt typ, eller det låter så.
Yeah. Så var det. Ja, så var det verkligen.
Men vad var det som sen som liksom, hur länge pågick det här liksom? Hur länge orkade du gå med den här känslan?
Det är en väldigt fin fråga. men den hade nog pågått väldigt länge.
Mm.
Tror jag, i flera år framåt. Den hade ju pågått i, alltså den hade ju pågått i 20 år kanske.
Mm.
Men ensamhets- och hålkänslan hade ju pågått i hela mitt liv.
Mm.
20, för att snabbspola lite då, så 2020 så alltså jag har ju varit kock hela mitt liv och alltid sett det som min största passion och syfte i livet, men när jag slutade med det så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra.
Mm.
För att nej, men jag hade ingen glädje i någonting, och jag provade olika grejer och vi hamnade på poppet tillsammans, du och jag.
Mm.
Och det var liksom min sista anhalt som dåligt mående, kan man väl säga. Som psykiskt lidande på en arbetsplats. Jag jobbar på förskola idag också. Och det är väldigt mycket energi som snurrar runt där. Sådär. Vi kan ta det sen.
Men i det här
sökandet då, efter att hitta min plats, så hamnade jag till slut på ett hotell som jobbar som personalmatsalskock.
Mm.
Och när covid inträffade så blev jag av med det jobbet.
Mm.
2 veckor efteråt då, och som sagt, jag hade blivit väldigt, väldigt arg och det gick ut över allt, över mina relationer. Så 2 veckor efter jag blev av med mitt jobb så tog min exfru vårt barn och lämnade mig.
Mm.
Och 2 veckor efter hon hade gjort det så gick min pappa hastigt bort på väg in till en operation. Och det försatte mig i total panik, i ångest, i depression, jag kan inte liksom förklara de känslorna riktigt. Det var bara avgrund. Men i det så hände någonting. Så jag pratade i telefon med en kompis som heter Fredrik, och så sa jag sa jag har förlorat allt. Och i de orden så kunde jag se hur jag liksom hållit stryptag kring mitt liv och liksom bara gått med liksom längst en så här lång korridor, om du förstår.
Mm.
Utan något slut. Det var så här, nu ska vi gå den här jävla korridoren, jag ska hålla det här livet i stryptag. Och vi ska ingenstans, vi ska bara gå och bara må dåligt.
Det är så jävla vanligt det där också. Ja.
Mm.
Mm.
Eller hur? Så där började väl transformationen, och det första jag gjorde var att acceptera.
Mm.
Okej, det är så här. Fy fan vad det här suger. Och det är så jävla jobbigt. Liksom.
Men hur gör man det liksom i... För det är nog där liksom... Så här, hur gör man det när man är i sån liksom sorg? Eller liksom, behöver inte ens vara liksom den typen av sorg. Men liksom hur kommer man liksom till acceptans? För jag tänker att det är så många liksom lager. Kan du inte Berätta mer.
Ja, men det var ju en djup sorg. En djup sorg för att min pappa hade gått bort precis. Och djup sorg för att min fru lämnade mig och tog vår dotter. Och mitt förhållande var över. Och djup sorg för att jag hade blivit den personen som jag hade tillåtit mig själv att bli. Liksom. Arg, bitter, leva djupt långt in i mitt ego och mina undvita tankar och kärlekslös kan man väl säga.
Mm.
Men att kunna acceptera det här är att inse att det inte finns någonting att hålla fast vid.
Mm. Berätta mer.
Att livet inte händer dig, utan livet händer för dig. Det här var liksom universums sätt att säga så här: okej, Andreas, nu har vi kommit hit. Du är 40 år nu. Ålder spelar ingen roll. Ålder är bara en illusion. Det är någon som hittat på tiden. Det kan vi också ta sen.
Mm.
Men nu är det dags för dig att vakna upp. Det här är inte ditt syfte. Du ska inte göra den här podcasten. Du ska inte spela det här bandet. Du ska inte jobba på de här jobben. Du har ett annat syfte. Och det är dags att du reser dig ur askan här nu.
Mm. En rejäl jävla käftsmäll. Kan man säga.
En hård spark i ryggen och så som Boris fick jag ett glas vatten över mig. Liksom.
Det är ju så himla lätt att skratta åt nu. Liksom, men jag tror ju så himla starkt på det där också. Att liksom, det finns krafter som på något sätt, så här, när man inte har fattat alla hintar liksom, genom livet. Mm. Att så här, du är inte på rätt väg, du... Mm. Gör kanske inte det du älskar. Du vet kanske inte ens hur det känns att älska och bli älskad och liksom ta emot och kontakt och hela den här biten. Och att man då inte har lyssnat på det under då kanske 40 år. Mm. Så kommer ju liksom universum in till slut och bara, du är dum i huvudet. Nu ska vi visa rejält typ. Det tror jag väldigt väldigt starkt på. Har ju själv liksom varit med om, skulle jag kunna säga. Också att när man inte liksom sitter ner och lyssnar in så får de ta i liksom hårdare typ.
Verkligen. Precis. Och efter det uppvaknandet då som jag hade, som jag fortfarande benämner som ett uppvaknande, för jag tror på det ordet fortfarande. Men, och det kan vi också prata i åratal om. Vad det är att få ett uppvaknande, men i den stora essensen så är det att inte längre vara styrd av sina undermedvetna känslor och tankar och inte längre tro på allt du tänker.
Var det nyckeln för dig?
Nej, nyckeln för mig i det läget var att släppa taget om allt. Skala bort liksom. Jag la ner podden, la ner bandet, jag slutade coacha CrossFit, jag hade inget jobb så jag var bara hemma och var i skogen, för jag drogs väldigt mycket till skogen sista tiden, eller den tiden. Och jag började meditera. Det var någonting i mig som sa att du ska meditera. Jag hade aldrig mediterat förut, jag visste inte hur man gjorde, jag visste inte hur det kändes. Så jag laddade ner appen Headspace och jag började med 3 minuter och det var det bästa jag hade gjort liksom. Jag hade sådana otroligt transcendala upplevelser. Som utomkroppsliga upplevelser och en gång såg jag liksom hur allt liksom var sammanlänkat i varandra med blå energi liksom. Jag låg i min säng och så blundade jag ögonen. Och så såg jag rummet jag var i. Jag såg huset jag bodde i. Jag såg gården vi bodde i. Jag såg Göteborg. Alltså, så gick det liksom blå energi genom allting. Och det var väldigt coolt. Det är väldigt coolt att se det. För då vet jag också att jag inte är den här kroppen som jag bor i just nu. Utan jag är liksom medvetandet som tittar ut genom de här ögonen. Men ofta så blir man så fäst för man är så inzoomad i livet som jag också var. Så man då tror att man är den här kroppen och man tror att man är sina tankar. Men kan man bara ta ett steg tillbaka liksom, lägga sin medvetenhet någon annanstans, till exempel i bakhuvudet eller till exempel på en tavla eller till exempel ute i skogen eller liksom ingenstans, så kommer du se att okej, det finns någon här som tänker och det är någonting här som känner.
Mm.
Vad eller vem är det? Mm. Och hur hanterar jag det?
Mm. Ja, verkligen så.
Och verkligen så. Och det är väldigt fint att inse det. För då helt plötsligt blir livet inte så seriöst.
Nej.
Helt plötsligt lever vi i ett tv-spel.
Mm.
Där jag är liksom en avatar som kan göra precis vad fan jag vill. Mm. Och vara vem jag vill.
Mm.
Det är så jävla coolt.
Mm. Det är så jävla coolt. Nej, men alltså det är fantastiskt jävla coolt att man kan liksom göra den förändringen. Jag bara funderar på så här, för att jag känner ju dig och jag vet ju den resan du har gjort liksom. Men så här, för att ta med liksom lyssnarna mer på så här, vad hände mellan så här, du vaknade upp och insåg att så här, jag måste släppa taget.
Mm.
Var det liksom easy peasy lemon squeezy liksom till du är nu, eller vad liksom, du pratar om meditation och så här, häftiga upplevelser och att man kan förändras och att det är så himla stort begrepp. Och det är ju det är liksom, men vad var liksom de här små liksom delarna i det, eller vad man ska säga, vad behövde du liksom gå igenom för att kunna komma dit du är idag?
Jättebra fråga. För det första vill jag säga att det var inte mitt val att vakna upp. Hade jag då fått välja så hade jag varit kvar i där jag var, kämpat liksom.
Varför då? Varför hade du valt det?
Nej, men för att jag trodde att det var det jag var. Jag valde inte att se mitt liv som jag såg det. Och hur jag har tvingats fram allting. Och jag valde inte att vakna upp från det. Utan det gjordes åt mig på något sätt. Och nu när jag... Och det finns... Jag kan aldrig gå tillbaka till omedvetenhet. Aldrig. Och det är klart att jag blir omedveten ibland. Jag har ju absolut skuggsidor som jag behöver jobba på. Hela mitt liv. Och det har vi alla. Och det är också en grej som jag vill ta upp då med... När man... utövar spiritualitet då, eller som man kallar det, eller som jag vill säga att man utövar livet. För det man lever ju, och allt är spirituellt liksom. Du andas, då är du spirituell. Även fast det där begreppet är en stor vattendelare, vill jag göra det enkelt för människor att förstå. Att andas du och lever du, så är det fine liksom. Du behöver inte ens kalla dig för att vara spirituell, utan skalar du av tillräckligt mycket så kommer du hitta din intuition till exempel. Men nycklar var ju att börja meditera. Då kunde jag läkte i min meditation. Jag vet inte hur, eller jo, nu vet jag hur, jag vet inte hur då, men det var att jag blev ingen. Jag fanns i ingen tid. Jag var på ingen plats, jag hade ingen kropp, jag hade inget intellekt, utan jag bara var. Och när jag var i det så blixtrade liksom i mitt huvud. Det var som att de liksom neurolinkarna i hjärnan som har liksom hade ästat sig fast så hårt och gjort de här banorna som jag trodde att det var jag, de lossade. Och jag byggde nya nervbanor i hjärnan. Liksom.
Programmera om liksom.
Ja, programmera om.
Och
lyssna på folk. Joe Dispenza har varit en otroligt fin förebild. Björn Nattic och Lindeblad har också varit en otroligt fin förebild. Alla vardagsmänniskor som förändras och som vågar liksom berätta om det på Instagram till exempel är så här, alltså jag kan sitta och gråta liksom och läsa någons inlägg när de har liksom fejkat hela sitt liv och nu äntligen skriver om det. Det är så här, det är så jävla fint.
Men folk som bara talar sanning, typ.
Eller hur?
Som bara så här, det här är inte så himla charmigt och polerat, men så här är det, typ. Ja. Det är så otroligt uppfriskande, verkligen.
Verkligen. Det var länge sedan jag pratade om det här, faktiskt, med hur det var när jag vaknade upp.
Men vad var liksom, vad var utmaningarna? Alltså vad så här, var det liksom mycket så gråta, eller var det mer i någon slags lugnt? Var det liksom hysteriskt bitvis, eller liksom vad var känslorna när du gick igenom det här liksom?
De första 2 veckorna så skulle jag säga att jag befann mig i ett totalt upplyst tillstånd. Jag har aldrig känt det någon gång sedan dess.
Mm.
Alltså jag var lycklig, alltså rakt in i själen lycklig.
Mm.
Jag hade knappt några tankar.
Nej.
Jag bara, du vet, det var som så här, det var som en örn som bara gled liksom över trädtopparna och så här. Hej hej träden. Ja, det är du. Ja. Kolla här, lite mat. Vad gott. Du vet. Det var så jävla fint. Jag, du vet. Men sen så lugnade sig det. Men alltså livet är ju utmanande.
Mm.
Oavsett om man liksom kallar sig för uppvaknad eller inte.
Mm.
Jag tror att nyckeln är i det att ha tillit och tålamod.
Mm. Det finns en typ quote som är så här: det kommer vara jobbigt att liksom vara, att välja någonting, alltså att vara omedveten, och det kommer liksom vara jobbigt att vara medveten. Fast på olika sätt, så här, välj ditt jobbigt typ, alltså så.
Eller
och den tycker jag är så himla bra, för att den liksom förklarar så mycket att så här, det kommer inte vara, det är inte lätt att vara i ett omedvetet stadie, för att det liksom tar ut sig på massa olika sätt och kanske liksom, ja, men skadar sig själv och skadar andra på många plan. Men absolut att det är jobbigt att liksom gå in i medvetenhet, för att man blir plötsligt väldigt ansvarig för saker och för sig själv, och liksom man har ju, jag vet inte, det finns något bra svenskt ord för det, men liksom accountability, att man liksom håller det mot sig själv, att man kan inte längre liksom peka finger och bara skylla på alla andra att så här, det här är ert fel liksom, utan att så här, man håller sig själv ansvarig, och det är ju svinjobbigt också, men belöningen på den sidan är ju så jävla mycket större, tycker jag.
Eller hur? Absolut. Mm. Väldigt bra att du tar upp det med ansvar. För det är så viktigt.
Mm.
Och det ligger också nära liksom acceptans. Det är jag som har tagit mig till den här delen av mitt liv just nu. Det är jag som kan ta mig ur den här delen av mitt liv. Det är jag som måste, eller behöver be om ursäkt för det jag har gjort. Det är jag som kan ställa allt till rätta igen.
Mm.
Ja, det kommer vara jobbigt, som precis som du säger. Det kommer vara så jävla jobbigt. Men om jag inte gör det nu, så kommer jag få ta tag i det sen.
Mm.
Eller lida av konsekvenserna av att jag aldrig gör det.
Mm. Precis så.
Så ja, även fast man vaknar upp ur, från sitt ego då, eller sina undermedvetna tankar, så betyder inte det att det är över. Det betyder bara att någonting annat börjar.
Ja.
Någonting som är mer spännande och mindre lidande. Mer ansvarstagande och mer liksom normfritt.
Mm. Ja.
Det är liksom en frihet, och det är mer lek, och det är lätthet, och det är kärlek, och det är inte så jävla maskulin energi, utan det är mer feminin energi.
Mm.
Även fast den maskulina energin finns kvar, så balanseras den upp med liksom med härliga toner av det här lätta och fina och stillsamma och lugna och sköna och mjuka och liksom.
Men att inte ta sig själv på så himla stort allvar, det är väl det handlar om, tycker jag. Att man får distans till sig själv, precis som du sa innan också. Att så här, det är så mycket lättare att bara liksom vara. Alltså att man inte liksom ska vara något typ av koncept, utan att det bara är liksom, du bara får vara. Liksom, du bara du.
Precis, och det är det som är så jävla svårt för människor. Och även för mig ibland. Jag kan ju fastna i görande nu också. Liksom.
Mm.
För man har svårt att se liksom, tilliten i livet, för att man har kämpat så jävla hårt för att inte få det, eller för att inte ha tillit liksom. Att man ska göra allting själv, och det måste vara kontroll på grejer, och det ska vara på det här sättet och så här. Men när man släpper det, jag har inget bra sätt att så här, säga hur du ska släppa det. Du behöver bara släppa det, öppna din hand liksom. Det behöver inte vara så jävla hårt liksom.
Men shit, det var svårt det alltså. För det ska man ju ändå tillägga, tycker jag, att det är att släppa kontroll. Jag har ju varit en control freak liksom, i majoriteten av mitt liv liksom, vilket jag tror att många är. Så det är ju jättesvårt.
Nej, men jag tror att vi behöver träna på det. För gör vi inte det, så kommer det alltid vara svårt. Det är som att vi lär oss cykla. I början har vi stödhjul. Och det är ingen som tycker att det är konstigt.
Nej.
Och sen så springer någon förälder bak och håller pakethållaren liksom. Bra, nu cyklar du själv. Och sen så släpper den här föräldern, fast man vet inte om att den har släppt, utan man bara cyklar bara. Som jag gjorde, jag tittade bak på min pappa, och så stod han där 50 meter bort, och så körde jag in i en stolpe liksom.
Ja.
Och så är livet.
Släpp stödhjulen.
Ja, men du vet, när du tror att du kan köra själv, och så bara dong, kommer stolpar där. Shit, vad fan händer nu? Jag trodde jag var på gång någonstans här. Jaha. Och det är inte så att man börjar om. Det är det absolut inte.
Nej.
Så många tänker att, så här, att man misslyckas med livet bara för man har dippar. Men, och det som ska tilläggas är att livet är ju inte linjärt på något sätt. Det är ingen rak backe eller ett rakt streck som är ditt liv. Det är liksom jävla en flume ride med, som går kors och tvärs och upp och ner och loopar, och du vet, det är ju liksom, livet är, tänk dig en bulle, en jättestor bulle som går som, och sen lägger du en till bulle på det som går också så här i spiraler liksom. Det är, och, men att kunna liksom så här, ja, det kanske är så livet är. Jag kanske inte alltid har rätt. Liksom, måste jag ha det? Nej, kanske inte. Eller vad är det jag kämpar för? Liksom? Att kunna liksom prata med sig själv på det sättet är ju väldigt fint.
Nej, men jag tänker så här. Jag är lite nyfiken på det här med mer med kontroll och kontrollbehov. För att det känns som att det liksom är en grej som sätter stopp för så himla mycket i människors liv. Och det känns som att liksom hela världen är uppbyggd på kontroll, och att det är det som får oss att liksom lida så himla mycket. Och jag är så nyfiken på hur du liksom tänker kring det, och hur du själv så här har lärt dig att släppa kontrollen. För det är ändå så jag uppfattar att du har liksom utvecklats de senaste åren.
Verkligen. Nej, men kontroll är ju en väldigt stor illusion. Att man tror man har kontroll på sitt liv är att man tror att man styr det på det sättet som man vill göra. Men det finns ju liksom ingen kontroll. Vi kan aldrig kontrollera någonting. Det är liksom ett maktmissbruk på något sätt. Och det gör oss låsta i vad vi tror att saker och ting måste vara och se ut. Hur andra ska vara och se ut. Men i själva verket så vet vi ju ingenting.
Nej.
Kontroll betyder också att vi tror oss veta en utgång på någonting, eller en ingång på någonting, eller hur någonting ska vara. Men i själva verket så vet vi ju inte.
Nej, det är ju bara fantasier liksom. Det är ju bara fantasier utifrån upplevelser, antar jag. Eller från normer, eller från vad det nu än är.
Precis. Och när man då så här... Ja, men alltså, jag tänker mig att man tänker sig att så här auktoritärspersoner har stor kontroll liksom. Typ läkare och sånt. Om du går till en doktor, för att ta ett exempel då, hur en doktor kan ha kontroll på ditt liv. Du kan också ge bort kontroll liksom. på ditt liv. Mm. Och du går till en läkare så här, jag har någonting på armen här. Och så säger doktorn, men det är det här.
Mm.
Och så låter du den här doktorn liksom kontrollera dina känslor för att du har gett bort din kraft till den här läkaren.
Mm.
För att du känner att det är utan din kontroll. Men i själva verket finns det ingen kontroll. Och vem vet, vem säger att den här läkaren har rätt överhuvudtaget?
Mm. Det där är ju kanske... så jävla spännande det du sätter fingret på där. Att, så här, att kontroll är också så himla mycket relaterat till vad vi tror är verkligt. Eller vad man ska säga. Mm. Att någon, utifrån någons liksom... Kanske den med mest självförtroende eller den som har liksom någon fin titel eller att liksom... Att... Ja, men att kontroll liksom är... Hur ska jag förklara det? Nej, men att kontrollen liksom ligger hos människor som tror sig... Eller som liksom skriker högst, kanske, också. Att man liksom... Mm. Det finns någon slags liksom självförtroende hos dem att så här är det. Och sen så följer man det och så här... Om inte jag liksom lever efter de här människorna eller efter det här så... Då är inte jag i liksom kontroll över livet och då får jag panik och vet inte vad jag ska göra. Och bara så här, vem är det som har sagt att de här grejerna är bäst att göra eller den här vägen är bäst att gå? Liksom. Det är ju att man då inte lyssnar liksom på vad man själv vill och känner och föredrar. Liksom.
Ja, men kontroll är också sprungen ur rädsla.
Mm, berätta mer.
Du, alltså... Om vi säger så här att jag är rädd för att tappa kontrollen. Mm. Vad är man rädd för då? Då är man rädd just för att inte ha ett övergripande liksom en övergripande illusion över att man har makten över någonting som man ändå inte kan kontrollera.
Mm.
Och rädslan då att bli avslöjad är för stor så man behöver hålla så här vid eller upprätthålla sin kontroll som man tror man har över de här sakerna för att inte liksom falla tillbaka på shit, jag är avslöjad.
Mm.
Nu är jag någon person som den här människan inte visste om att jag var.
Just
så man har liksom byggt upp sin fasad genom att ha kontroll på saker.
Just det. Men det blir så skört då också. Det är ju det som är så himla spännande. Och det är ju det jag själv har reflekterat över. Att det blir så skört när man liksom håller uppe en sån fasad över den man är och att man liksom så här är jag, det här tycker jag om, så här ska jag göra och liksom håller så jävla strikt vid det. Att försvinner de sakerna eller om liksom livet förändras, för det kan det ju göra. Jag menar, 2020 så förlorade jag både mitt jobb och lägenhet liksom inom loppet av typ en månad liksom. Och jag var så här, jag har kontroll på läget. Jag har bra jobb på en fin byrå och så här, och så har jag en bra lägenhet och sen livet bara så, poff, hej då. Och att man liksom tror att man då har den här kontrollen, att man lägger det på andra saker och att så här, jag är en sån här person som har det här. Och så kan det bara försvinna och man blir så här, aha, vem är jag nu då?
Ja, det är så jävligt intressant.
Ja, och att man då så här, då var jag så här, oj, nu är jag en person som är arbetslös och som inte har en lägenhet. Vad kommer folk tycka om mig då? För att jag har byggt upp en fasad som var något annat, liksom. Just i det kontrollbehovet då, liksom, att så här, jag håller, som du sa i början, jag håller livet i ett strypgrepp, liksom. Och det blir så skört. Det är ju det som är grejen, det blir så skört då.
Ja, otroligt intressant alltså. Precis som du säger, man upprätthåller en fasad som man inte kan lämna för att man vet inte vad andra människor ska tycka om en för det första. För det andra, man vet inte vad man själv ska tycka om en själv för man vet inte vem man är när man släpper allt det här.
Ja, just det.
Man är för rädd för att då liksom titta in i vad som egentligen döljer sig bakom den här tuffa, coola, framgångsrika, vad det nu kan vara, liksom människan.
Mm.
Välklädda eller...
Ja, men alla de här liksom fasaderna eller titlarna man kan ha. Liksom. Content manager Molly. Hon ska...
Senior junior.
Ja, exakt. Senior junior manager, social account person. Bara, absolut, vad, men hur mår du då? Typ. Nej, men alltså ja, men, så...
Eller
hur? Du, liksom.
Hur mår du då?
Nej, men vad tänker du då så här... Det här med förändring, som du sa, på andra sidan, liksom. Mm. Så vet man inte vad som kommer... hända. Tror du att det är den största liksom, anledningen till att människor inte alltså att människor väljer, eller så här, jag skulle vilja formulera frågan så här. Varför väljer folk att må så jävla dåligt? Varför är folk liksom rädda för förändring, tror du?
Det väldigt korta svaret är för att det är känt för dem.
Mm.
De vet precis, absolut, total trygghet. Mm. Man vet precis vem man är, man har sina rutiner. Och man vet inte vem man är om man inte skulle må så här.
Mm.
Men på andra sidan, ditt dåliga mående, så väntar ju det okända.
Yeah.
Och det är man livrädd för att kliva in i. Mm. Alltså, fy fan vad läskigt det är.
Mm.
Oavsett vad det är att byta jobb eller att bli av med en ångest eller att titta in i din ångest eller liksom utforska din barndom eller vad det nu kan vara. Liksom, det är svinjobbigt.
Mm.
Fan, jag har varit det själv. Det är asjobbigt.
Ja,
det är. Men när allting kokar ner, liksom, så är det bara känslor.
Mm. Oh, den där är nyckeln, alltså. Det där är verkligen en nyckel, tror jag. Eller har varit för mig i alla fall. Att så här, vad är det... Jag vet inte om det var någon terapeut som sa det till mig eller något sånt där, men det var så här, vad är det du är så himla rädd för? Det är så här, också det här att man... hellre då lider genom hela livet än att, alltså, går med den känslan av starkt lidande liksom, och förträngda känslor hellre än att liksom ta det jobbiga skiten relativt fort i liksom relation till hela livet då, att så här, ta det absolut jobbigaste, sitta ner med sig själv och bara, vad händer här liksom? Och liksom ta den och utforska det och ta det jävligt jobbiga liksom. Och sen så blir det bättre typ. Alltså lite så här rycka plåstret typ. Att man hellre då liksom lider igenom hela livet, ligger på dödsbädden och bara, ah, this was fun typ. Istället för att bara så här, ah, ja. Nu har vi det lite jobbigt och sen blir det gött typ. Eller göttigare. I alla fall.
Ja, men och det blir ju det, för det finns ju alltid en ljusare framtid. Alltså du är ju din framtid och det är du som har din framtid i dina händer. Mm. Du behöver bara vara modig, sårbar och resa dig upp liksom och ta tag i det. Mm. För det är ingen annan som kommer göra det.
Nej.
Och det är väl där det ligger också, att man inte orkar för man har blivit så jävla nedtrampad i skorna. Mm. Så här, alltså jag pallar inte nu för det här händer och det här händer och det här händer och man är så sjukligt identifierad med sina tankar.
Mm.
Och den man tror att man måste upprätthålla liksom, fasaden. Men det finns ingen fasad. Dina tankar stämmer liksom inte. De ljuger för dig, för att hålla dig trygg på en plats som du vet om att du är säker på.
Mm.
Och därför stannar du kvar i det här skiten liksom.
Mm.
Och det är där jag kommer in då.
Exakt, för det var det jag skulle komma över till nu. Det var så här, så det är en övergång. Men just det här att fan, du har ju gått från att liksom vara i det här superdestruktiva och ego, liksom levt från egot till att idag jobba som coach. Berätta allt.
Nej, men, berätta allt, absolut. Ja, men jag kan fortfarande hamna i ego.
Mm.
Och den känslan är en väldigt så här pushande känsla. Det är, det är så här, inte lika mycket som det var från början, för några år sedan, där jag höll verkligen stryptag, utan det är så här. Det är någonting i mitt bröst som är så här, åh fan, det här känns inte bra.
Mm.
Bara, nej, jag vet, för nu går jag emot dig själv.
Mm.
Det är inte du.
Nej.
Nu gör du inte det här från hjärtat, nu gör du det här från någonting annat.
Mm.
Och då får jag liksom så här, stanna upp mig själv, bara okej. Okay. Antingen så går jag ut i skogen eller så sätter jag mig i en lång meditation där jag kan skifta min energi liksom.
Mm.
Och det funkar varje gång. Det är det som är så jävla coolt.
Ja, men verkligen. Och det är också fint att man faktiskt, för det är ju också en sån grej som är så jävla viktig, tänker jag, med förändring och att våga liksom möta det och göra det, att man blir ju aldrig klar. Och att det är liksom, det är inte det som är syftet liksom. Det är inte att du ska gå från en version till en annan version, utan att det ska få vara flytande, tycker jag. Och det är ju det du beskriver fint, att så här, du, även om du har gjort ett hästjobb med dig själv, så kommer det alltid vara saker som kommer poppa upp, eller att man faller tillbaka på vissa grejer, eller att man liksom utmanas eller triggas liksom, och att det får vara så också.
Ja, verkligen, för man måste, det som är så jävla viktigt att inse det här, att du är alla delar av dig själv. Du är både den här buddhan som mediterar då, om man nu gör det, men du är också den här jävla tigern som kan bli förbannad och ryta till sig och säg till då liksom. Sätt gränser. Du är allt, allt får plats i dig. Det är det som är så jävla skönt att vara människa, för allt får plats.
Ja, men det
är ingenting som behöver puttas bort.
Det är ju den, fan, jag hade ett samtal häromdagen faktiskt med en kompis om just det, att så här, med spiritualitet och det här med medvetenhet och att hitta sig själv och jada jada liksom. Och att hon sa så här, när jag kom in i det här så var det som att jag inte trodde att jag skulle kunna få vara den här, för hon är en väldigt så humoristisk, rolig person och skämtar mycket liksom. Hon var så här, oj, kan inte jag vara det nu när jag ska vara spirituell typ. och vi bara så här, det kan ju vara så i början att liksom det är så här, oj, ska jag plocka bort vissa sidor nu för att jag ska bli så ett med mig själv och harmonisk och göra det, att det snarare är fan tvärtom, att så här, man skrattar mer, man blir mer arg, man sätter tydligare gränser, man är mer harmonisk, man är liksom allt mer. Och det är väl också det som är syftet, tänker jag, att man är allt mer.
Eller hur?
Liksom. Och att man inte tar bort massa saker av sig själv, utan att man liksom adderar saker av sig själv.
Ja, men precis. För det som kommer fram när du då har ett spirituellt uppvaknande då, är att du är dig själv. Och vara dig själv innebär att du är hela dig. Du skrattar mycket, du tar plats, du är högljudd. Du kanske äter mat med händerna. Det är ingen som bryr sig, för fan.
Nej.
Du är du. Det är ingen som kommer mejla dig så här, du, jag såg att du sjöng på spårvagnen den dagen. Bara sluta med det. Bara.
Exakt. Och att det är också så himla härligt, tycker jag, i det att så här, människor speglar ju bara, det är ju vi bara speglar liksom, och det är ju så, om någon blir irriterad av att du är liksom högljudd eller tar för dig, det är ju en väldigt fin indikation på vad man själv behöver jobba med liksom. För det är ju så liksom.
Det finns ju en sån här, jag vet inte om det heter analog eller skitsamma. Att man pekar så med finger på någon och så pekar tre fingrar tillbaka på en själv.
Exakt så.
Okay. Du är för högljudd, bara okej. Okay. Fast de här tre fingrarna pekar tillbaka på en själv. Vad är det i mig då? Vill jag vara högljudd? Eller är det något undertryck där som jag behöver jobba med? Liksom?
Ja, men jag har ju varit så otroligt provocerad av människor som så tar för sig av, liksom vågar så här och bara, det här är jag, det här vill jag göra, bla 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 bla, du vet, så här, bara helt så ofiltrerat bara säljer in sig själva typ, och bara, eller inte säljer, men liksom bara visa sig själva typ. Och det har ju varit min största trigger tills jag själv bara så här, aha, det är det jag vill göra, jag vill också bara komma in i ett rum och bara, är jag typ.
Just det.
Och det är ju väldigt, väldigt fint. Men nu så coachar du alltså människor.
Ja, men jag hjälper ju människor att vara hela dem själva utan att be ett uns om ursäkt för det. Och det är så jävla befriande.
Ja.
Alltså, tänk dig, alltså du som lyssnar nu, tänk dig känslan av att kunna vara dig själv i alla register utan att be om ursäkt för varken dig själv eller för någon annan. Tänk vilken befriande känsla, tänk vilket liv du lever då. Alltså det är ju så här, det är så livet ska levas.
Men om man sitter nu och tänker så här, ja, men hur fan ska jag kunna så här, från det här jävla livet till och liksom så här, så om man bara sitter och är riktigt jävla bitter och ledsen och tom och känner sig ensam och så här, känner sig nyfiken på det här men bara känner sig liksom lite hopplös inför det. För jag tänker att många kanske ändå är där som behöver hjälp. Vad liksom, hur vågar man och hur liksom, ja.
Ja, och det finns ju jättemånga som inte vågar ta det steget liksom. Om man vågar så kan man kontakta mig, så håller jag låda för att inte säga, men jag har det space för dig. känner man att det är ett för långt steg att ta, så är min nästa tips då att lära sig mer om sig själv.
Mm. Att liksom krypa lite kanske också. Att så här, det finns så jäkla mycket bra böcker och det finns så himla mycket. Och också att man inte behöver kanske heller kommitta att så här, bara för att man ringer dig och säger hej, jag vet inte var jag ska börja någonstans, så betyder inte det att så här, du måste signa upp på 20 liksom, sessioner och så kommer din coach bli arg på dig om inte du får, alltså så här, utan att, nej men så kan det ju kännas ibland tycker jag, att när man själv börjar att så här, oj shit ska jag, du vet, utan bara så här baby steps, nej men och bara ringa det där samtalet och bara så här, jag trivs inte med mitt liv. Jag vill göra någonting åt det och börja där liksom. Och jag tänker, där är ju du, där är ju du perfekt liksom.
Ja, men verkligen, och så måste man ju förstå, måste, använda ordet måste, fast jag inte gillar det ordet speciellt mycket. Du behöver förstå att ingenting sker över en natt liksom. Du behöver låta det, du behöver låta saker och ting ta sin tid.
Mm.
För förändring sker inte över en natt. Mm. Ingenting gör det liksom.
Nej.
Och inte liksom anklaga sig själv för det. Att du, jag har en dålig dag, det är lugnt.
Mm.
Ha en dålig timma, det är lugnt. Men kom tillbaka till att fan, jag vill inte vara där.
Mm.
Jag vill vara någon annan nu. Jag tror också att man måste bestämma sig för att göra en förändring. I mitt fall så bestämde jag mig inte för att göra det såklart.
Nej, men jag tänker att det kan vara fint att så här, att så här, vad skönt om du kan göra en förändring innan livet förändrar saker åt dig.
Eller hur?
På något
du
sätt.
Du inte komma dit där jag var på rock bottom liksom.
Exakt. Utan att man kan sitta i så här. Nej, förlåt, vad sa du?
Nej, men förändring kan ske från glädje.
Exakt.
Det behöver inte ske från depression eller psykiskt lidande. Fast Nej. Det gör ju oftast det.
Ja.
Det går ju oftast så långt liksom.
Men det är också det där, det har varit så otroligt insiktsfullt i mig att, så här, att också att man förtjänar att vara glad. Att man har så låg standard på sitt mående.
Eller hur?
Det är det som är så sjukt, att man har så låg standard. Så här, nej men, ja, jag är ju inte avgrundsdeprimerad i alla fall. Så här.
Det finns folk som har det värre än mig. Va?
Ja men typ, jo men det är verkligen så. Och så har jag levt mycket av mitt liv liksom. Att så här, ja okej, okay, det var inte som det var när jag var i min värsta depression i alla fall. Och sen så bara så här, jo fast du mår ju inte uppenbarligen så jävla bra ändå.
Mm.
Liksom. Och att man faktiskt kan få sitta på en plats där det är typ så här, ja, jag trivs OK i min relation. Jag har fina barn och jag har ett OK jobb. Men att ändå man kan få känna att så här, det är någonting som saknas. Jag behöver hitta hem i mig själv. Jag vill må bättre. Jag vill någonting annat. Jag vill förändras. Och att det inte behöver vara från det här må skit. Utan att det är faktiskt okej att bara sitta där och bara så här. Ja, jag har det helt okej, men jag kan också få mer om jag vill. Att vilja ha lite mer liksom. Och vilja kunna få den här genuina lyckan liksom. I livet, tänker jag.
Ja, men det är också någonting som människor generellt är väldigt dålig på, skulle jag säga. Att vilja ha mer.
Mm.
Du kan både ha kakan och äta den.
Mm.
Jag lovar, det går.
Ja. Och du är fan ett toppenexempel på det, tycker jag.
Ja, vad fint.
Ja, det tycker jag verkligen. Och att liksom så här, att bara kunna, ja men som du säger, att vilja ha mer och att inte vara rädd för att fråga efter mer. Utan att så här, jag tycker att jag förtjänar bättre liksom. Och jag vågar mer och jag vill mer och liksom våga utmana sig själv. Du har ju nu också dessutom skrivit en bok.
Ja, den är så fin!
Ja, det är så jävla häftigt. Berätta mer om boken.
Men innan det så vill jag säga att om man så här tvivlar på att livet inte vill en väl, så kan man radera den tanken direkt nu.
Mm.
För livet vill att du ska leva i överflöd.
Ja.
Det som händer är att du sätter krokben för dig själv med det du har blivit matad med som barn, så att du tror att det är din sanning, och det är därför du inte lever i överflöd just nu.
Ja.
Men livet, universum, vill att du ska frodas liksom.
Mm.
Det finns inga gränser. Vi har inga begränsningar. Det är vi själva som sätter upp dem.
Ja. Verkligen.
Ja, verkligen.
Mm.
Men min bok då? Sen det här uppvaknandet då, så 2020 så kom jag på att jag hade en blogg som jag skrev i.
Mm.
Där jag alltid velat inspirera människor och till att kunna göra vad de vill, och det har liksom följt med mig hela mitt liv i stort sett.
Mm.
På olika sätt då. Men så nu tänkte jag så här, okej. Jag känner att jag behövde skriva. Jag behövde skriva av mig, och det spelar ingen roll om någon lyssnade eller läste eller så här. Det var skitsamma liksom.
Mm.
Och då använde jag min blogg då som en portal för det. Eller man kan säga. Och då skrev jag om mina trauman och vad som hade hänt och hur jag liksom hade fått tillbaka livet, om man uttrycker det så igen.
Mm.
Det var väldigt fint att kunna göra det. Och sen så när du och jag jobbade tillsammans, så startade jag ett Instagramkonto som hette Uppvaknandet. Och jag kallade min blogg även för Uppvaknandet. Där jag började skriva väldigt mycket, och så gjorde du en hemsida till mig där jag fortsatte skriva i blogg där. Och sen så gick jag en kurs i KBT-terapi. Utbildade mig som diplomerad KBT-terapeut, vilket var väldigt fint. Dock ifrågasätter jag väldigt mycket av deras kurslitteratur, vilket också var väldigt fint att kunna göra med en människa som var öppen för att ta en diskussion om det.
Mm.
Min lärare då, Leila, heter hon. Ja, så jävla fin människa alltså.
Mm.
Men sista dagen, eller när jag var klar med kursen, jag gjorde kursen på 2 veckor tror jag. Det skulle vara ett år. Nej, jag tror det var 2 månader. Det skulle vara ett år liksom.
Mm.
Hon bara, det här har gått lite snabbt, sa hon. Men jag har liksom ingenting att säga.
Mm.
För att allt du skriver är bara, du har förstått allting och du kommer med egna ord och du liksom reflekterar över saker och ting och så här.
Mm.
Och så sa hon liksom i våra sista möten att alla dina inlämningar har liksom, det är en röd tråd i det här. Det är någonting som du vill förmedla.
Mm.
Och jag tror då att med de här med KBT, att du sitter i enskilda samtal blir för lite för dig. Du borde skriva en bok. Mm. Jag bara, yes!
Tunt.
Där liksom verkade mina guider och universum genom henne och gav mig det sista jag behövde. Liksom.
Mm.
Bara, ja Leila, jag ska skriva en bok nu. och så då när min så här lycka hade lagt sig, för jag blir jätteglad liksom.
Mm.
över tanken att skriva en bok. Och när han hade lagt sig lite så här, okej, hur fan skriver man en bok? Var börjar man och hur? Och, ja, det får lösa sig, tänkte jag.
Mm.
Och så några dagar innan så hade jag skickat ut jättemånga mejl till olika podcast som jag ville medverka i.
Mm.
Och i det mejlet så tänkte jag så här, men det är ett bra mejl. Det är väldigt väldigt liksom gripande innehåll som tar med liksom läsaren på en resa direkt. Jag kan använda det som ett intro i min bok. Ja, det kan jag väl göra. Och sen så bara fortsatte det liksom.
Mm.
Och det var inte jag som skrev.
Mm.
Det var någonting i mig som skrev.
Mm.
Jag var bara ett fordon för informationen som behövde komma ut liksom. Och jag gjorde klart boken på 2 veckor.
Alltså det var helt sjukt när jag såg att du sa, jag funderar på att skriva en bok. Och sen så bara, jag har skrivit en bok. Och man bara, förlåt.
Och sen så hade jag ett uppbrott med min kvinna, som resulterade i att jag en dag lämnade min dotter på förskolan och skulle åka och träna. Jag bor i skogen i Göta och hon går i förskola i Göteborg, så det är 35 minuters pendlingstid där med bil.
Mm.
Och under den tiden så kom en fråga upp i mig och det var, vad är kärlek?
Mm.
För jag har liksom inte, om vi går tillbaka till min tidigare historia då, så fick jag inte kärlek på det sättet jag behövde, och det följde med mig hela mitt liv i alla relationer, och det var traumatiska liksom, vi möttes i trauma istället för liksom riktig kärlek, jag och mina dåvarande partners, trauma bonding kallar man på engelska.
Mm. Möt så såren jag, liksom,
eller hur?
Mm.
Precis, det är som att lägga glass på ett sår liksom.
Mm.
Men och när jag kom hem då den fredagen så bröt jag ihop liksom. Det var någonting som behövde komma upp och ut i mig. Och det var att ta reda på vad kärlek var. Så då hade jag en helg där jag bara satt och grät och grät och grät och mediterade och lyssnade på sorgliga saker och tittade på som podcast med dem där de satt och grät och pratade om känslor och besvarade liksom frågan, vad är kärlek för mig? Och när jag hade gjort det så skrev jag om min bok till att komma mer från kärlek, från att vara mer i säga till vad folk ska göra.
Just det.
Så den är mer från hjärtat nu, och det tog också 2 veckor. Så det tog ett breakdown och 4 veckor att skriva boken, kan man säga.
Men så här, jag tänker också att liksom, det är väl typ som de säger med så här Picasso, typ att han så här, han kan rita på en servett och sen så kan han sälja den svindyrt, för det är inte målningen där som är heller liksom vad ska man säga, det är all kunskap och allting som har hänt, alltså all den tiden som du har lagt ner innan. Det är ju det som du liksom, som kommer in i boken, om jag menar. Även om det tog liksom, tänker jag, 4 veckor att skriva den, så har ju du gjort det här jobbet troligt länge liksom. Så tolkar jag det också, att så här, det är väldigt luddig metafor, men du fattar vad jag menar.
Jag tror också att jag sett en sån meme liksom. Picasso målar en så det är någon som frågar Picasso, så här, kan du måla någonting till mig på den här servetten? Och så målar han någonting på 30 sekunder, hon bara, och så säger han så här, det blir 30 000.
Hon bara, exakt, precis, exakt i den.
Det tog ju 30 sekunder redan. Han bara, nej, det tog 30 år redan.
Ja, exakt, precis. Det var bra att du kunde den lite bättre. Det var dit jag ville komma. Nej, men exakt så. Och det är ju det som är, tänker jag, med den här boken också då. Att så här, det är ju någonting som har liksom grott i dig länge. Om så undermedvetet liksom.
Eller hur? Och det är väldigt, väldigt fint och förlösande på att skriva den. Och sen när den var klar så... Eller ska jag säga så här... När de 2 första veckorna var klara, den gamla versionen av boken, så skickade jag ut till 12 stycken förlag. Men ett av förlagen kom tillbaka till mig. De andra förlagen sa nej, men det här förlaget som heter Lava förlag, som är ett av Sveriges största, kom tillbaka till mig och sa så här, vi kan inte läsa den här filen. Som jag hade skickat till dem då. Fast det var den filen jag trodde att de ville ha. Men det var det tydligen inte. Jag vet inte hur eller varför. Eller sådär. Så skickade jag in min nya bok till dem. Och de bara, det här är jättebra. Vi vill jobba med dig. Vi vill signa dig. Liksom. Och nu kommer den släppas då. Liksom.
När kommer den komma ut?
Bokus. Jag vet inte. Den är i den sista... kontrollläsningen. Den har genomgått 3 olika liksom, genomläsningar av både redaktioner och av mig och redaktionen igen och av mig och redaktionen igen. Så det är otroligt stort arbete som läggs i den.
Gud vad fint.
Ja, så den är väl 185 sidor någonting.
Det ska bli så spännande att läsa den sen när den kommer ut.
Jag vet inte när den kommer ut faktiskt.
Nej. Jag tänker att jag uppdaterar människorna när den kommer ut. Man kan ju prata alltså så otroligt länge om sånt här. Men jag tänker att vi ska börja avrunda lite så det blir man orkar lyssna typ.
Ja.
Men jag tänker bara lite så här för att summera så kring vad du gör och liksom hur man, när man liksom kontaktar dig och hur man kontaktar dig och hur man kan ta hjälp av dig som en summering.
Nej, men jag hjälper ju dig att se dig själv. Jag har också genomgått väldigt mycket transformation sista tiden. Och den senaste var... fick jag höra att jag är superempat. Vilket jag då har känt hela mitt liv, att jag tar in andras känslor. Men när jag fick veta det... jag är själv hos en coach. nämligen. Ett intuitivt medium. Och när hon sa det så aktiverades någonting i mig. Mm. Som gör att jag känner känslor ännu starkare nu.
Mm.
Så jag vet ungefär vad människor känner. Även fast de är avstängda. Så jag satt i ett coachingsamtal och kände sorg. Liksom. Fast den personen kände ingenting.
Mm.
Och sådär, så, men jag hjälper dig att komma på din väg. Inte rätt uttryck, för du är alltid på din väg. Det är bara en myt som någon säger, jag vill vara på min väg, men du är alltid på din väg. Sen du föddes har du varit på din väg. Liksom. Men jag hjälper dig att se dig själv på ett sätt som inte du ser dig just nu. Jag hjälper dig att skala av alla de här fasaderna du har lagt på dig själv. Och jag hjälper dig att att bli sårbar och modig nog att fatta de besluten som krävs för att du ska kunna leva ditt liv i obegränsat.
Fint.
Jag peppar och coachar och håller space och frågar och lyssnar och ser dig och älskar dig och liksom är närvarande och jag ger dig allt det där du inte fick som barn, kan man säga.
Det behöver vi alla, tror jag.
Eller hur? Vi behöver alla bli sedda och lyssnade på.
Gud, ja. Verkligen. Ett fint sätt att avsluta det på. Att så här, vi alla behöver bli sedda och hörda.
Eller hur?
Det är så fint.
Och vill man skicka ett mejl till mig så gör man det på andy@uppvaknandet.nu. Och det behöver inte vara mer än ett hej. Jag vet inte var jag ska börja. Hjälp mig liksom. Kan vara vad som helst.
Fint. Jag tänker att de flesta behöver bli speglade av en person som inte är liksom i ens närmsta krets, utan blir speglad i någon som kan spegla en på liksom ett sunt sätt. Det tror jag verkligen att många behöver. Men tack så hemskt mycket, Andy, för att du var med i Healingpodden. Det var super mysigt att ha dig här och få prata med dig igen.
Tack, Molly. Tack, Molly.
Och det känns som att det här kommer hjälpa många människor.
Hoppas det.
Tack så hemskt mycket.
Ja. Tack själv. Om det bara är en som känner förändring efter det här samtalet så har vi lyckats.
Exakt.
Det krävs inte så mycket.
Tack så hemskt mycket.
Tack Molly, hej då.
Hej då. Tack för att du har lyssnat på det fjärde avsnittet av Healingpodden tillsammans med Andy Larsson. Musiken är producerad av Ruben Överman, som också går under namnet Charlie. Jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Ha det gött.